Kapitel 24. Första anspråket. Min kämpade sig upp för Kullerstensgatan, trängde sig fram mellan de tätt packade människorna som stod där bleka i synen och stirrade. Vissa skrek hysteriskt, en del sprang, synbarligen utan att ha en aning om vart de skulle ta vägen, men de flesta rörde sig knyckigt som illa skötta marionettdockor. Mer rädda för att flytta sig än för att stanna där de var. Hon sökte med blicken bland ansiktena i hopp om att få syn på Egwen, Elaine eller Ninive. Men vart hon än vände sig såg hon bara Färnbor. Och det var något som drog henne vidare, som om hon haft ett rep knutet vid sin kropp. En gång vred hon på huvudet och tittade bakåt. I hamnen låg sjonsjanska fartyg som brann och hon såg fler lågor utanför hamninloppet. Många av de fyrkantiga skeppen syntes redan bara som prickar. De seglade västerut så snabbt som deras daemon kunde förmå vinden att driva dem. Ett ensamt litet fartyg var på väg ut från hamnen med skev kurs för att försöka fånga en vind som kunde föra det längs kusten. Skum. Hon klandrade inte Bail Domon för att han inte väntat längre. Inte efter allt hon hade sett. Hon tyckte det var ett under att han hade stannat så pass länge. Ett av de sjonsjanska fartygen i hamnen brann inte, även om tornen i för- och akter var svedda av redan släckta eldar. Det höga skeppet närmade sig långsamt hamnöppningen, men plötsligt dök en ridande gestalt upp bakom en av de klippor som omgav hamnen. En gestalt som red över vattnet. Min gapade vantroget. Gestalten höjde en båge som gnistrade av silver. Ett silverglänsande stråk sköt iväg mot det fyrkantiga skeppet och förband det med pilbågen i en glittrande tråd. Med ett dån så högt att det hördes trots det stora avståndet slukades förtornet än en gång av dundrande lågor och på fartygets däck rusade besättningsmännen runt. Min blinkade, och när hon tittade igen var den ridande gestalten försvunnen. Skeppet drev fortfarande ut mot havet medan besättningen kämpade förtvivlat mot lågorna. Hon ruskade på sig och återtog sin färd upp för gatan. Hon hade sett så mycket att inte ens en häst som sprang över vattnet förmådde uppta hennes uppmärksamhet mer än högst tillfälligt. Inte ens om det verkligen var Birgitte med silverbågen. Och Arthur Hökvinge. Jag såg honom. Det gjorde jag faktiskt. När hon kom fram till en av de höga stenbyggnaderna stannade hon osäkert. Hon struntade i människorna som halvt bedövade trängde sig förbi henne. Det var in dit hon måste gå. Någonstans där inne fanns det som drog henne. Hon rusade upp för trappan och knuffade upp dörren. Ingen försökte hindra henne. Så vitt hon kunde se fanns det ingen kvar i huset. Större delen av Färms befolkning var ute på gatorna och försökte komma underfund med om de hade förlorat förståndet alla på samma gång. Hon fortsatte vidare genom huset och ut i trädgården bakom. Och där hittade hon honom. Rand låg på rygg under en ek. Ansiktet var blekt, ögonen slutna. Och i vänster hand höll han fästet till ett svärd. Av klingan fanns bara en knapp fot kvar. Och änden av denna stump såg ut som om metallen hade smält. Rands bröstkorg rörde sig. Men allt för sakta. Inte med den regelbundna rytmen hos någon som andas normalt. Hon tog ett djupt andetag för att lugna ner sig och gick fram till honom för att se vad hon kunde göra. Först och främst måste hon befria honom från det som fanns kvar av svärdet. Han kunde skada sig, eller henne, om han började vifta med den när han vaknade. Hon lirkade loss hans händer och hajade till när hon märkte att fästet häftade fast vid handflatan. Hon kastade det åt sidan med en grimas. Hägen på fästet hade bränts in i hans hand. Men det var uppenbart att det inte var orsaken till att han låg här medvetslös. Hur fick han det där märket? Ninive kan lägga en salva på det senare. En hastig undersökning visade att de flesta av hans sår och blessyrer inte var färska. Blodet hade åtminstone haft tid att torka till en hård skorpa och blåmärkena hade börjat gulna i kanterna. Men på hans vänstra sida hade någonting bränt ett hål genom rocken. Hon knäppte upp den, drog undan skjortan och drog häftigt efter andan så att luften visslade mellan hennes tänder. Rand hade ett stort sår i sidan, men de brända kanterna hade fått blodet att stelna. Det som gjorde henne så skakad var hur kall hans hud var. Den var så isande kall att den fick vinterluften att kännas varm. Hon tog honom i axlarna och började dra honom mot huset. Han hängde slapp i hennes grepp och det var svårt att flytta honom. Din store lund, skrymtade hon. Du kunde förstås inte vara kort och lätt. Du måste förstås ha långa ben och breda axlar. Jag borde låta dig ligga kvar här ute. Men hon stretade upp för trapporna med honom, försiktigt, så att han inte fick fler törnar än nödvändigt och drog in honom i huset. Han fick ligga kvar strax innanför dörren medan hon gned sig i korsryggen, muttrade för sig själv om väven och hastigt letade igenom undervåningen. I bakre delen av huset hittade hon ett litet sovrum, kanske någon tjänares kammare. Det fanns gott om filtar på sängen och i den öppna spisen hade någon redan staplat vedträn till en brasa. På några ögonblick hade hon vikt undan filtarna och tänt både brasan och lampan som stod på sängbordet. Sedan gick hon för att hämta Rand. Det var inget litet företag att få honom till rummet och upp på sängen, men hon lyckades genomföra det utan värre följder än att hon blev andfådd. Hon bäddade ner honom ordentligt. Efter ett litet tag stack hon in handen under filtarna, ryckte till och skakade på huvudet. Lakanen var iskalla. Han hade ingen kroppsvärme för filtarna att hålla kvar. Med en uppgiven suck kröp hon ner bredvid honom under lakanen. Till sist la hon hans huvud på sin arm. Hans ögon var fortfarande slutna och andhämtningen oregelbunden. Men om hon gav sig av för att söka rätt på Ninni var hon rädd för att han skulle vara död när hon kom tillbaka. Han behöver en ECG, tänkte hon. Allt jag kan göra är att försöka ge honom lite värme. Hon låg en stund och betraktade hans ansikte. Det var bara hans ansikte hon såg. Hon kunde aldrig läsa någon som inte var vid medvetande. Jag tycker om äldre män, sa hon. Jag tycker om män som är bildade och kvicka. Jag är inte det minsta intresserad av bondgårdar, eller får, eller fåraherdar. Särskilt inte fåraherdar som bara är unga pojkar. Hon suckade och strök undan håret från hans ansikte. Hans hår var lent, silkesaktigt. Men så är du inte heller någon fåraherde, eller hur? Inte nu längre. Ljus, varför skulle väven tvunget trassla ihop mig med dig? Varför kunde jag inte få något tryggt, okomplicerat öde? Som till exempel att bli skeppsbruten utan mat tillsammans med ett dussin hungriga ejlmän. Det hördes ett ljud utifrån korridoren och hon lyfte huvudet när dörren öppnades. Där stod Egwene och stirrade på dem i ljuset från elden och lampan. Åh, var det enda hon sa. Min rodnade. Varför beter jag mig som om jag hade gjort något jag inte får? Idiot. Jag håller honom varm. Han är medvetslös och alldeles iskall. Egwene stod kvar i dörren. Jag kände hur han drog mig till sig. Att han behövde mig. Elaine kände det också. Jag trodde att det måste ha något att göra med vad han är. Men Ninive kände ingenting. Hon drog efter andan, djupt och självande. Elaine och Ninive är och hämtar hästarna. Vi har hittat Bela. Sjonsen lämnade de flesta av sina hästar kvar. Ninive säger att vi borde ge oss av så fort vi kan och min, du vet väl vad han är? Nu vet du väl det? Jag vet. Min ville ta bort armen under Rands huvud men kunde inte förmå sig att röra sig. Jag tror i varje fall det. Vad han än är så är han skadad. Jag kan inte göra något för honom utan att hålla honom varm. Ni nu kanske kan göra något. Min, du vet väl att han inte kan gifta sig. att han inte är säker för någon av oss, min. Tala för dig själv, sa min. Hon drog Grants ansikte mot sitt bröst. Det är som Elaine sa. Du ratade honom för Vita tornet. Vad bryr du dig om ifall jag tar mig an honom? Egwene såg på henne under vad som kändes som en lång, lång stund. Hon tittade inte på Rand, inte alls, bara på henne. Min kände hur det hettade allt mer i hennes kinder och ville titta bort, men kunde inte. Jag ska hämta Ninive, sa Egwene till slut, vände sig om och gick ut. Hon gick med rak rygg och högburet huvud. Min ville ropa henne tillbaka, springa efter henne. Men hon låg kvar som om hon vore fastfrusen. Vanmäktiga tårar sved i hennes ögon. Det är vad som måste ske. Jag vet det. Jag har läst det hos dem allihop. Ljus, jag vill inte vara en del i detta. Det är ditt fel alltihop, sa hon till den orörlige Rand. Nej, det är det inte. Men det blir du som får betala för det, är jag rädd. Vi är allihop fångade som flugor i ett spindelnät. Tänk om du berättade för henne att det kommer ännu en kvinna. En som hon inte ens vet om. För den delen. Vad skulle du själv tro om det, min sköne först fåraherde? Du ser verkligen inte illa ut, men... Ljus, jag vet inte ens om det är mig du kommer att välja. Jag vet inte om jag vill att du ska välja mig. Eller kommer du att försöka låta oss alla tre rida på ditt knä? Det kanske inte är ditt fel, Randall Thor, men det är inte rättvist. Inte Randall Thor, sa en klingande röst från dörren. Luce Theron Telamon, draken återfödd. Min bara stirrade. Hon var den vackraste kvinna min någonsin hade sett, med blek, slät hy, långt svart hår och ögon mörka som natten. Hennes klänning var så vit att nyfallen snö skulle verka smutsig i jämförelse, och runt midjan hade hon ett skärp av silver. Alla hennes smycken var av silver. Min kände hur hennes nackhår reste sig. Vad menar du? Vem är du? Kvinnan kom och ställde sig vid sängen. Hennes rörelser var så gracila att Min kände ett styng av avund, hon som aldrig avundats någon kvinna någonting, och strök Rand över håret som om Min inte varit där. Han tror inte på det själv ännu. Han vet det, men han tror inte på det. Jag har styrt hans steg, knuffat honom, dragit honom, lockat honom. Han har alltid varit envis. Men den här gången ska jag forma honom. Ishmael tror att han kan bestämma vad som ska ske. Men jag kan verkligen göra det. Hon strök med fingertoppen över Rands panna som om hon tecknade ett märke. Och Min såg förskräckt att det verkade vara draktanden. Rand vred på sig och muttrade något ohörbart. Det var första gången han rört sig eller gett något ljud ifrån sig sedan hon hittade honom. Vem är du? Frågade Min igen. Kvinnan såg på henne. Hon bara såg på henne, ingenting annat. Men likväl kunde Min inte låta bli att dra sig undan, ned bland kuddarna, samtidigt som hon höll Rand i ett förtvivlat grepp. Jag kallas Lanfear, flicka. Min var plötsligt så torr i munnen att hon inte skulle ha kunnat säga ett ord ens om hennes liv hade hängt på det. En av dem förlorade. Nej, i ljuset nej. Hon kunde bara skaka på huvudet. Det fick Lanfear att le. Luce Theron var min. Och han är fortfarande min flicka. Ta väl hand om honom tills jag kommer tillbaka och hämtar honom. Och så var hon borta. Min gapade. I ena ögonblicket fanns hon där, nästa var hon försvunnen. Min upptäckte att hon höll hårt om den medvetslösa Rand. Hon önskade att hon inte känt sig som om hon velat att han skulle beskydda henne.
Med bister beslutsamhet skriven över hela sitt magra anlete galopperade Bayer bort från den sjunkande solen utan att se sig om. Han hade sett allt han behövde se, allt han kunnat se med denna fördömda dimma. Legionen var förintad. Kapten Bornhold var död och det fanns bara en möjlig förklaring till detta. De hade blivit förrådda av mörkvänner. Mörkvänner som den där Perrin från Truefloden. Detta var det budskap han skulle bära fram till Jane Bornholt, kapten Bornholts son, som var med dem av ljusets söner som bevakade Cervallon. Men han hade ännu värre tidender att framföra, och detta till ingen mindre än Pedro Nile själv. För honom måste han berätta vad han sett i skyn ovanför Färm. Han piskade hästen med tyglarna och fortsatte i sporrsträck utan att se sig om en enda gång.